Mert satt lutad mot ett av de höga hjulen i skuggan av gårdfarihandlarnas vagnar och tittade på Jindo-krigarna som iakttog Rand. Han kunde bara se deras ryggar. Rand måste vara helt från förståndet som skuttade omkring i den här hettan. Vem som helst med en gnutta vett i kroppen skulle se till att leta upp ett litet skydd mot solen och någonting att dricka. Han ändrade ställning där han satt i skuggan och kikade ner i det stop med öl som han hade köpt av en av vagnsförarna. Han gjorde en grimas. Öl smakade inte som det skulle när det hade samma temperatur som varm soppa, men det var i varje fall vätska. Förutom ölet och hatten hade han bara köpt en sak, en kortskaftad pipa med silversmyckat huvud. Den låg nu i hans ficka tillsammans med tobakspungen. Han var inte intresserad av att köpa någonting just nu, såvida han inte kunde få en färd ut ur öknen. Men det var någonting som gårdfarihandlarnas vagnar inte tycktes kunna erbjuda för närvarande. Affärerna var i full gång, även om ölet inte sålde så bra. Elkrigarna brydde sig inte om temperaturen, men de verkade tycka att det var för svagt. De flesta tillhörde Jindo. Men det kom en stadig ström av Shaido-krigare från det andra lägret. Kaladin och Kardare stod en lång stund och talade lågmält med varandra. Men de kom tydligen inte överens eftersom Kaladin gick tomhänt därifrån. Det verkade ta Kardare hårt att det inte blev någon affär. Han stirrade länge efter Kaladin med sina hökögon. Och en Jindo-krigare som ville ha hans uppmärksamhet fick tala tre gånger innan han hörde. Elkrigarna hade inte mycket mynt att betala med, men gårdfarihandlarna och deras karar tog gärna emot silverskålar, guldstatietter och fina väggbonader från Tyr. Ur sina bältespåsar plockade elmännen dessutom upp obehandlade klimpar av guld och silver som fick Märt att sätta sig upp. Men en ale som förlorade i tärning skulle nog kunna ta till spjutet. Han undrade var de hade sina gruvor någonstans. Där en man fann guld kunde en annan också göra det. Fast förmodligen var det slitsamt att gräva efter guld. Han tog en djup klunk av det varma ölet och satte sig till rätta mot hjulet igen. Det var intressant att se vad som såldes och inte såldes och till vilka priser. Elkrigarna var inga lättlurade dårar som gärna lämnade till exempel en saltskål i silver i utbyte mot en rulle tyg. De visste sakers värde och köpslog med stor förslagenhet, men hade sina egna önskemål. Böckerna gick åt direkt. Det var inte alla som ville ha dem, men de som ville hade snart köpt alla som vagnarna hade att erbjuda. Spets och sammet försvann lika fort som det togs fram, i utbyte mot häpnadsväckande mängder silver och guld, och nästan lika stor åtgång var det på tygband. Men de finaste sidentyger låg kvar, orörda. Han hörde en Shaido-krigare säga till Kardare att det var billigare att köpa siden i öst. En kraftig vagnsförare med knäckt näsa försökte övertala en av spjutjungfrorna att köpa ett elfenbensarmband med snidat mönster. Hon plockade fram ett som var bredare, tjockare och hade mer invecklade dekor ur sin bältespåse och undrade om han ville brottas med henne med båda som insats. Han tvekade innan han avböjde, vilket för Märt var bevis på att han var ännu dummare än han såg ut. Både knappnålar och synålar försvann snabbt, medan både grytorna och de flesta av knivarna möttes med föraktfulla fnysningar. Elsmederna gjorde bättre arbeten. Allt möjligt bytte ägare, från små flaskor med parfym och badsalt till kaggar med brännvin. Vin och brännvin gick för goda priser. Till sin förvåning fick han höra Hörn fråga om Truflods tobak. Gårdfarihandlarna hade ingen att erbjuda. En av vagnsförarna försökte ihärdigt intressera elkrigarna för ett tungt, guldbeslaget armborst, men utan framgång. Armborstet fångade Märts uppmärksamhet med alla sina inlagda guldlejon, med vad som såg ut att vara rubiner som ögon. små rubiner, men inte desto mindre rubiner. Fast en bra långbåge från Chufloden skulle förstås hinna skjuta 6 pilar, medan en armborstskytt fortfarande vevade tillbaka bågsträngen för sitt andra skott. Å andra sidan skulle ett armborst i den storleken ha längre skottvidd, säkert 100 steg. Om man hade 2 karar som inte gjorde annat än att se till att varje armborstskytt hela tiden hade ett skjutklart vapen och pikenerare som kunde hålla undan kavalleriet. Märt hajade till och lät huvudet falla tillbaka mot ekrarna. Det hade hänt igen. Han måste komma ut ur öknen, bort från Moraine, bort från alla Aesir, kanske hem till Chufloden ett tag. Kanske skulle han hinna dit i tid för att hjälpa till med det där bekymret med vitrockarna. Knappast om jag inte använder de fördömda vägarna eller en annan fördömd portalsten. Det skulle ändå inte råda bot på hans bekymmer. I Emons Wall skulle han till exempel inte kunna hitta svaret på vad de där ormmänniskorna hade menat med att han skulle gifta sig med de 9 månarnas dotter, eller att han skulle dö och leva igen, eller detta med Ruidin. Genom rockens tyg gned han silvermedaljongen i form av ett rävhuvud som nu hängde runt hans hals igen. Pupillen i rävens öga var en liten, liten cirkel delad av en slingrande linje. Eichedernas urgamla symbol från tiden före världsfallet. Det svartskaftade spjutet, vars svärdspets var märkt med 2 korpar, stod lutat mot vagnen. Han tog det och lade över knäna. Mer av Eichedernas verk. I Ruidin hade han inte fått några svar, bara fler frågor och... Innan han gick till Ruidin hade hans minne varit fullt med luckor. Då kunde han minnas hur han gått fram till en dörr på morgonen och gått ut genom den på kvällen, men ingenting dessemellan. Nu fanns det någonting däremellan, någonting som fyllde ut alla dessa luckor. Dagdrömmar, eller någonting som liknade dagdrömmar. Det var som om han kunde minnas danser och strider och gator och städer som han aldrig hade sett eller upplevt. Och inte ens visste om de verkligen existerade. Det var som om han hade fått 100 minnesfragment från 100 olika människor. Det kändes bättre att tänka på dem som drömmar. Lite bättre. Men likväl var de lika klara som hans egna minnen. Oftast handlade de om strider och de kunde smyga sig på honom, som nu med armborstet. Han kunde komma på sig själv med att blicka ut över en bit mark och tänka på hur man skulle kunna anlägga ett bakhåll där eller försvara sig mot ett. Eller hur man ordnade en här för strid. Det var rena vansinnet. Utan att titta lät han fingret glida över den mjukt flytande skriften som var inskuren i spjutskaftet. Han kunde läsa den lika lätt som en vanlig bok nu. Fast det hade tagit honom hela färden tillbaka till Chandar för att inse det. Rand hade inte sagt någonting, men Matt misstänkte att han hade avslöjat sig där i Ruidin. Han kunde tala och läsa gamla språket. Det hade sipprat in i hans medvetande genom drömmarna. Ljus, vad gjorde de med mig? Sa Suraya Njende Misainje, sa han högt. Jag är förlorad i mitt eget sinne. En lärd man i denna tid. Märt tittade upp och mötte lekarens blick ur mörka, djupt liggande ögon. Mannen var medelålders, längre än de flesta. Förmodligen tyckte kvinnorna att han såg bra ut. Men han hade ett märkligt sätt att lägga huvudet på sned och titta på Märt ur ögonvrån som fick honom att verka rädd eller orolig. Bara någonting jag hörde en gång, sa Mert. Han måste vara försiktigare. Om Moraine bestämde sig för att skicka iväg honom till Vita tornet för att undersökas, skulle de aldrig släppa ut honom igen. Man hör lösryckta fraser och kommer ihåg dem. Jag kan några få meningar. Om han var dum nog att försäga sig igen, kunde han ursäkta det så här. Jag är Jassi Nartell, lekare. när Tell fladdrade inte med manteln som Thom skulle ha gjort. Han kunde lika gärna ha sagt att han var snickare eller julmakare. Har du någonting emot att jag slår mig ner? Märt nickade mot marken bredvid sig och lekaren la benen i kors med manteln under sig. Han verkade vara fascinerad av älgkrigarna som trängdes kring vagnarna, de flesta fortfarande med spjut och sköldar i händerna. Ejl, muttrade han. Inte vad jag hade väntat mig. Jag kan fortfarande knappt tro det. Jag har umgåtts med dem i flera veckor nu, sa Märt, och vet inte om jag tror på dem själv. Ett märkligt folk. Om någon av spjutjungfrurna frågar om du vill leka jungfrukyssen är mitt råd att du avböjer. Artigt. Närtell såg på honom med frågande min. Du tycks föra en fängslande tillvaro. Vad menar du? Frågade Märt misstänksamt. Du kan väl inte tro att det är en hemlighet. Det är inte många som färdes i sällskap med en ACD. Kvinnan som heter Moraine Damodred. Och så är det Randall Thor, draken återfödd, han som kommer med gryningen. Vem vet hur många profetior han ska uppfylla? En ovanlig färdkamrat utan tvekan. Ailmännen hade förstås pratat. Det skulle vem som helst ha gjort. Likväl var det lite oroande med en främling som pratade om Rand på det här viset. Han duger bra för tillfället. Om han intresserar dig får du prata med honom själv. Jag vill helst slippa bli påmind. Det kanske jag gör senare. Låt oss tala om dig. Jag har förstått att du gick in i Ruidin, dit ingen annan än Ail har gått på 3000 år. Fann du detta där? Han sträckte sig efter spjutet som låg på Märts knän, men lät handen falla när Märt drog undan det en aning. För all del. Berätta vad du såg där. Varför? Jag är en lekare, Märtrim. Närtell hade lagt huvudet på sned på det där oroande viset. Men rösten förrådde en irritation över att behöva förklara. Han lyfte en flik av rocken med dess färggranna lappar som för att bevisa att han talade sanning. Du har sett vad ingen annan sett, bortsett från en handfull ejl. Vad kan jag spinna för berättelser av det som utspelat sig framför dina ögon? Jag kan till och med göra dig till hjälten om du så vill. Märt fnös. Jag vill inte vara någon fördömd hjälte. Likväl fanns det inga skäl till att han skulle hålla tyst. Amis och de andra kunde säga vad de ville om att man inte fick tala om Ruidin, men han var ingen ejlman. Dessutom kunde det löna sig att ha någon bland gårdfarihandlarna som var vänligt stämd till honom. Någon som kunde lägga ett gott ord för honom om det skulle behövas. Han berättade hela historien. Från det att de kom fram till dimväggen till att de kom ut igen. Vissa bitar utelämnade han. Han tänkte inte berätta för någon om den vridna dörrkarmen, Tyr and Greelen. Och han ville helst glömma hur dammet hade samlats till varelser som försökte döda honom. Det fick minsann räcka med den sällsamma staden, full av väldiga palats och med Avandersora. Livets träd gick Närtell hastigt förbi, men resten lät han Märt berätta gång på gång. Han frågade efter fler och fler detaljer, från hur det kändes att gå genom den sällsamma dimman och hur lång tid det tog. Till beskrivningar av precis allt Märt kunde komma ihåg från det stora torget i hjärtat av staden. Det sista lämnade Märt motvilligt. Han ville inte råka nämna de Tyr and Greel som fanns på torget. Vem visste vart det kunde leda? Inte desto mindre drack han ur det sista av det varma ölet och fortsatte tala tills halsen var torr. Som han beskrev det lät det ganska händelselöst, som om han bara hade gått in och väntat medan Rand var borta och sen gått ut därifrån igen. Men Närtell tycktes vara fast besluten att gräva fram minsta lilla smula. Det påminde om Thom. Ibland kunde Thom ansätta en som om han tänkte vrida ur en som en trasa. Är det detta du är här för att göra? Märt spratt ofrivilligt till vid ljudet av Cales röst. Under det melodiska tonfallet fanns en hård ton. Kvinnan fick honom på helspänn. Och nu såg hon ut att vilja slita hjärtat ur kroppen på honom. Och på lekaren också. Närtell kom hastigt på fötter. Den här unge mannen har just berättat de mest fascinerande saker om Ruidin. Du kommer inte att tro dina öron. Det är inte för Ruidins skull vi har kommit hit. Orden var lika vassa som hennes krokiga näsa. Nu var det i varje fall bara Nartell hon glodde på. Jag lovar att du lovar ingenting. Försök inte tysta mig. Utan att bry sig om Mert vandrade de iväg mot sin vagn. De diskuterade med låg röst och yviga gester. Innan de försvann in i Cales vagn tycktes läkaren ha fått henne tyst, även om hon fortfarande såg bister ut. Mert rös. Han kunde inte ens föreställa sig att dela boning med en sån kvinna. Det skulle vara som att bo tillsammans med en björn med tandvärk. I Kändre däremot. Hennes ansikte, hennes läppar, hennes gungande steg. Om han kunde få bort henne från Kardare skulle hon kanske hitta en ung hjälte. För henne skulle han göra dammvarelserna 10 fot höga. Han skulle berätta minsta detalj som han kunde minnas eller hitta på. En stilig ung hjälte som skulle passa henne bättre än en gammal tråkig gårdfarihandlare. Det var värt att tänka på. Solen gled ner under horisonten och bland tälten tände älkrigarna små lägereldar av kvistar från de taggiga buskarna. Lägret fylldes av matlukt, grillad get med torkad pepparfrukt. Det var som om solen hade tagit all värmen med sig. När Matt hade packat inför avresan från klippan hade han aldrig trott att han skulle kunna längta efter en tjock mantel. Gårdfarihandlarna hade kanske en att sälja. Eller så kunde Nartell vilja spela tärning om sin. Han åt vid Ruarks eld tillsammans med Hörn och Rand. Och Avienden naturligtvis. Gårdfarihandlarna var också där. Nartell höll sig i närheten av Cale och Isendre hade nästintill slingrat sig kring Kardare. Det kanske var svårare att skilja Isendre från den kroknäste mannen än han hade hoppats. Eller lättare. Hur hon än klängde på gårdfarihandlaren var det bara Rand hon hade ögon för. Man kunde tro att hon redan hade klippt hans öron, märkt honom som ett får i en flock. Vare sig Rand eller Kardare tycktes lägga märke till det. Gårdfarihandlaren tog själv knappt blicken från Rand. Avienda märkte det däremot och blängde ilsket på Rand. Elden gav i varje fall lite värme. När den grillade geten var slut och något slags gulaktig röra som smakade mer än den såg ut för stoppade Ruark och Hörn var sin kortskaftad pipa. Klanhövdingen frågade Nartell om han kunde sjunga en sång för dem. Lekaren blinkade. Åh, naturligtvis, naturligtvis, låt mig bara hämta harpan. Hans rock böljade i den kalla, torra brisen när han försvann bort mot Cales vagn. Karn var sannoliken inte särskilt lik Thom Marilyn. Thom gick knappt ur sängen utan harpan eller flöjten, eller båda dera. Mert tryckte ner tobak i sin silversmyckade pipa och puffade förnöjsamt på den när Nartell kom tillbaka och han la en pås värdig en kung. Det påminner om Thom. Han slog an ett ackord och började sjunga. Mjuka är vindarna likt vårens fingrar. Mjuka är regnen likt himlens gråt. Mjukt glida åren i gladeligt mod. Aldrig anar vi stormen som kommer. Aldrig anar vi vindens kraft. Regn av stål och stridens dunder. Krig som sliter hjärtat loss. Det var Mindains vad, en gammal sång som märkligt nog handlade om Manetharan, om ett krig långt före troll och krigen. Nartell skötte sin uppgift någorlunda väl. Visserligen var det ingenting mot Thoms klingande deklamationer, men de rullande orden lockade älkrigarna som samlades i täta led runt eldens ljuskrets. Den onde Erdomon ledde Saffers här i ett angrepp mot det intet ont anande Manetharan. De brände och skövlade, drev folket framför sig tills kung Burin samlade Manetharans styrkor och mötte Saffri vid Middins vadställe. De var i kraftigt underläge, men höll likväl stånd i 3 dagar, medan floden rann röd och skyn var svart av gamar. Burins trupp blev allt mindre, allt mer modlös, men på den 3:e dagen tvingade de sig över vadstället i ett desperat utfall. Kämpade sig långt in bland Eidomons horder och försökte få fienden på fall genom att döda Eidomon själv. Men motståndarna var för många, slöt sig kring dem, fångade in dem, drev dem allt tätare samman. Manetharens män slöt upp kring sin kung och den röda örnens baner. De kämpade vidare, vägrade att ge sig, ens när det stod klart att de var dömda till undergång. När Tell sjöng om hur deras mod rörde till och med Erdomons hjärta, hur han slutligen lät de sista överlevande gå och vände tillbaka till Schaefer med sin här, som en hedersbetygelse till Manetharens kämpar. Åter över blodrött vatten, återtåg med huvud högt, gav ej upp, ej arm, ej svärd, gav ej upp, ej hjärtans själ. Äran bär dem evigt sedan, äran lever åldern ut. Han slog an slutakkordet och ejlkrigarna visslade av uppskattning. De trummade med spjuten mot sköldarna och några lät höra vibrerande tjut. I verkligheten hade förstås inte gått till så. Märt mindes. Ljus, jag vill inte. Men minnet fanns där ändå. Han mindes hur han hade rått Burin att inte anta erbjudandet, men kungen hade svarat att minsta hopp var bättre än inget hopp alls. Erdomon, vars svarta glansiga skägg stack fram under stålgallret som dolde hans ansikte, drog tillbaka sina bågskyttar. Han väntade tills Burins män hade hunnit sprida sig och nått fram till vadstället. Men sen reste sig andra bågskyttar från sina gömställen och kavalleriet stormade in. Och att han hade vänt tillbaka till Schaefer. Märt trodde inte på det. Hans sista minne från vadstället var att han försökte hålla sig på fötter medan han stod till höfterna i flodvattnet med 3 pilar i sig. Men det fanns någonting annat. Senare, ett fragment. Han såg hur Erdomon, nu med grått skägg, stupade under en vild strid i en skog, föll från sin stegrande häst med ett spjut i ryggen. Den som kastat det var en skägglös yngling utan rustning. Det här var värre än minnesluckorna. Tyckte du inte om sången? Frågade Nartell. Det tog Märt ett ögonblick att inse att det var Rand som mannen tilltalade, inte honom. Rand gned sina händer och stirrade in i den lilla lägerelden innan han svarade. Jag är inte så säker på att det är så vist att lita på en fiendes generositet. Vad tror du, Kadara? Gårdfarihandlaren tvekade och sneglade på kvinnan som klängde på hans arm. Jag tänker inte på sådana saker, sa han till sist. Jag tänker på affärer, inte på krig. Cale skrattade rått. Åtminstone tills hon såg Isendres nedlåtande leende. Då glittrade det farligt i de mörka ögonen innanför fettvalkarna. Plötsligt hördes det varningsrop ur mörkret utanför tälten. Älkrigarna drog blixtsnabbt upp slöjorna över sina ansikten och ett ögonblick senare stormade trolllocker fram ur natten. Med djuriska ansikten och behornade pannor tornade de upp sig över människorna, vrålade vilt och svingade liesvängda svärd, högg med hullingförsedda spjut och treuddar, hackade med taggiga yxor. Med dem kom Myrdrailer inglidande bland tälten, likt ögonlösa giftormar. Anfallet var över dem på ett ögonblick, men ejlkrigarna kämpade som om de hade blivit varnade 1 timme tidigare och mötte angriparna med blixtrande spjut. Märt var vakt medveten om att Rand plötsligt höll sitt brinnande svärd i händerna, men sen drogs han själv in i en malström av kämpande kroppar. Han använde sitt spjut både som spjut och stav, högg och stötte med virvlande skaft. För en gångs skull var han glad över de drömlika minnena. Han kom ihåg hur man brukade detta vapen, och nu behövde han varje uns av skicklighet som han kunde uppbåda. Ett vansinnigt kaos härskade kring honom. Trollocker reste sig framför honom, föll för hans spjut, för ett ejlspjut, eller försvann bort i ett virvar av tjut, skrik och klingande stål. Myrdrailer anföll honom. Svarta svärd mötte hans korpmärkta stål med blå blixtar. De angrep och var sedan borta i myllret. Två gånger räddades han av att korta ejlspjut ven förbi hans huvud och träffade de trollocker som just skulle anfalla honom i ryggen. Han drev in sin korta svärdslinga i bröstet på en myrdrail och var övertygad om att han skulle dö när den inte föll utan grinade mot honom med blodlösa läppar. Fyllde honom med märgisande skräck genom sin ögonlösa blick och lyfte svärdet för ett hugg. Ett ögonblick senare ryckte halvmannen till, genomborrades av ett dussin ejlpilar. Hajade till precis tillräckligt länge för att Märt skulle hinna hoppa undan den svartklädda gestalten när den föll. Ännu i fallet högg den mot honom, högg mot allt den såg. Ett dussin gånger lyckades han ett och jämt avvärja troll och hugg med spjutets järnhårda svarta skaft. Det var Aesir's verk och han var glad över det. Rävhuvudet tycktes pulsera av köld mot hans bröst, som för att påminna honom om att också det bar Aesir's märke. Just då brydde han sig inte om det. Om han behövde Aesir's hjälp för att överleva skulle han följa Moraine som en hundvalp. Han kunde inte säga om det varade i minuter eller timmar, men plötsligt fanns det inte en levande myrdrail eller trollock inom synhåll, även om det hördes tjut och vrål ur mörkret som tydde på att de flydde, förföljda av Eil. Marken var full av döda och döende, både Eil och skuggans yngel, halvmän som fortfarande fäktade i dödsryckningar. Luften var fylld av plågad jämmer. Plötsligt märkte han att hans muskler var som vatten, att hans lungor stod i brand. Flämtande gled han ner på knä, stödd mot spjutet. Tre av gårdfarihandlarnas tältduksklädda vagnar brann som facklor. En med sin förare fastnaglad vid vagnens sida med ett trollockspjut. Några av tälten brann också. Från Shaido-lägret hördes rop och det syntes ljus som inte kom från lägereldarna. De hade också blivit angripna. Rand kom fram till Märt, fortfarande med eldsvärdet i handen. Är du oskad? Evienda följde honom som en skugga. Någonstans hade hon fått tag på ett spjut och en sköld och hon hade dragit upp en flik av sjalen för att beslöja sitt ansikte. Till och med i kjol såg hon livsfarlig ut. Åh, det är ingen fara med mig, muttrade Märt och kämpade sig upp på fötter. Ingenting går upp mot en liten dans med trollockerna innan man går och lägger sig. Eller vad säger du, Evienda? Hon drog sjalen från ansiktet och gav honom ett spänt leende. Kvinnan hade förmodligen tyckt att det var roligt. Han var genomblöt av svett och nu kändes det som om svetten skulle frysa till is. Moraine och Egwene dök upp tillsammans med två av de visa, Amys och Bear. De gick runt bland de sårade och Aesir's följdes av en våg av kramper efter sitt helande. Ibland skakade hon dock bara på huvudet och gick vidare. Rurak kom fram till dem med mörk syn. Dåliga nyheter, frågade Rand tyst. Klanhövdingen grymtade till. Bortsett från trollocker som är mer än 1200 mil längre söderut än de borde vara. Kanske. Ett 50-tal trollocker angrep de visas läger. Det hade varit helt förödande om det inte vore för Moraine Sede och ett stort mått tur. Det tycks som om Shaido blev anfallna av en mindre styrka än vi, trots att deras läger är större och det borde vara tvärtom. Det är nästan så att jag tror att de blev angripna bara för att de inte skulle kunna komma till vår hjälp. Det är inte säkert att de skulle gjort det ändå, inte Shaido. Men sånt vet kanske inte trollocker och nattlöpare. Om de visste att det fanns en HD bland de visa kan attacken mot dem ha varit avsedd att hålla henne borta, sa Rand. Ja, för fiender med mig, Ruark. Glöm inte det. Där jag befinner mig är mina fiender aldrig långt borta. Ishendre stack ut huvudet ur den främsta vagnen. Ett ögonblick senare klev Kardare förbi henne och ner för trappan. Hon drog sig tillbaka in i vagnen och stängde den vitmålade dörren efter honom. Han stod och tittade ut över den blodiga förödelsen och ljuset från de brinnande vagnarna målade skiftande skuggor över hans ansikte. Mest intresserad var han av gruppen kring Mert och vagnarna tycktes han inte bry sig om alls. När Tell kom ned från Cales vagn. Han sa någonting till Cale som var kvar inne i vagnen medan han betraktade Mert och de andra. Dårar, muttrade Mert halvt för sig själv. Gömma sig i vagnarna, som om det skulle spela någon roll för en trollock. De kunde lika gärna ha blivit levande stekta. De är fortfarande i livet, sa Rand. Och Mert förstod att han också hade sett dem. Det är alltid viktigt, Mert, vem som överlever. Det är som ett tärningsspel. Man kan inte vinna om man inte spelar, och man kan inte spela om man är död. Vem vet vad de här gårdfarihandlarna spelar för spel? Han skrattade tyst och det brinnande svärdet försvann ur hans hand. Jag ska se till att få lite sömn, sa Mert, som redan hade börjat vända sig bort. Väck mig om trollockarna dyker upp igen. Eller ännu hellre, låt dem döda mig i sömnen. Jag är för trött för att vilja bli väckt. Rand var absolut på väg över gränsen. Kanske skulle det som hade hänt i natt övertyga Cale och Cardare om det visa i att vända tillbaka. I så fall tänkte Mert vara med när de for. Rand lät Moraine titta på honom fast han inte hade blivit sårad. Det var emellertid så många andra som var sårade att hon inte kunde öda på sina krafter till att utplåna hans trötthet. Det var dig de var ute efter, sa hon. Hennes ord stod mot en bakgrund av de sårades jämmer. Trollockerna blev utsläpade i natten med hjälp av packhästarna och gårdfarihandlarnas mulor. Elkrigarna tänkte uppenbarligen lämna myrdrailerna där de låg tills de slutade röra sig för att vara säkra på att de verkligen var döda. Vinden tog i, kall som is, men utan fukt. Var det, sa han. Hennes ögon glittrade i eldskenet innan hon vände tillbaka till de sårade. Egwene kom också fram till honom, men bara för att ilsket viska. Vad det än är du gör för att reta henne så sluta upp med det. Hon sneglade förbi honom mot Avienda på ett sätt som inte lämnade några tvivel om vem hon avsåg. Innan han hunnit säga att han inte hade gjort någonting alls hade hon försvunnit iväg för att hjälpa Bear och Amish. Hon såg löjlig ut med de två banden inflätade i håret. Det verkade som om elkrigarna höll med honom, för några av dem flinade roat bakom hennes rygg. Darrande vacklade han iväg till sitt tält. Så här trött hade han aldrig någonsin varit. Svärdet hade nästan inte velat uppenbara sig. Han hoppades att det berodde på utmattningen. Ibland hittade han ingenting när han sträckte sig efter urkällan och ibland gjorde inte kraften det han ville. Men svärdet hade alltid kommit, nästan utan att han behövde tänka. Nu av alla tillfällen. Det måste bero på utmattningen. Avienda envisades med att följa honom till tältet. Och när han vaknade nästa morgon satt hon utanför med korslagda ben, fast nu utan spjut och sköld. Spion eller ej, han var glad att se henne. Hon visste i varje fall vem och vad han var och vad hon kände för honom.